har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
LVU är bra, men tillämpningen av den kan vara fel. Och när det finns föräldrar som anser sig vara orättvist behandlade, så tycker vi att man borde lyssna på dem. Jag har varit sekulär i hela mitt liv. Och jag beskrivs som en islamist som vill införa sharia och lagar i Sverige och bara skrattar åt det. Vill du ha muslimsk skola, ska du tillbaka. Här gäller det svenska lagar. Och tillbaka. Här är det Sverige. Är du inte nöjd, flytta tillbaka. Varför ska man flytta tillbaka om man är missnöjd? Förstår jag inte. Målet borde vara att sträva efter förändring och förbättring.
Hur oroliga tycker du att de andra partierna bör vara?
De är redan jätteoroliga. Socialdemokraterna har gjort en analys på oss.
De vill vara en röst för de diskriminerade. För de som ofta omtalas som dem. Inte minst för landets många muslimer. Partiet Nyans bildades 2019 av den turkiskfödde politikern Mikail Yüksel efter det att han uteslutits ur Centerpartiet. Några av de frågor Nyans driver är att muslimer ska få status som nationell minoritet i Sverige, att islamofobi ska få en egen brottsrubricering och att det ska bli förbjudet att bränna Koranen. Men den fråga partiet kanske fått mest uppmärksamhet för att driva, det är kritiken mot hur socialtjänsten i Sverige tvångsomhändertar barn. Partiets partisekreterare har talat om kidnappningar av barn och i den kampanj som Nyans har deltagit i beskrivs Sverige som en fasciststat. Nyans säger sig vilja skapa ett mer jämlikt och rättvist Sverige, men hur ser partiledaren på risken att de bidrar till polarisering, våld och kaos? Mikael Yüksel, partiledare Nyans. Välkommen till Fredags intervju.
Tack så mycket.
Om vi börjar med den här kritiken ni har mot hur barn tvångsomhändertas i Sverige. Vad är grunden för den?
Grunden. Det är flera tusen barn omhändertas årligen i Sverige.
3000 va? Något sånt.
Ja. Och det finns föräldrar som man ser sig vara orättvist behandlade och socialtjänsten som har börjat demonstrera och som försökt göra sina röster hörda här i Sverige men inte lyckats med det. Och sen helt plötsligt på något sätt har det fått stor uppmärksamhet i utländska medier och därefter har även svenska medier börjat skriva om det här.
Har du inga teorier om varför det fick så stor uppmärksamhet i utländsk press?
Ja, jag tror att man har tolkat det som att det handlade bara om muslimska barn, vilket är fel. Mm. Vi har kontakt med även icke-muslimska familjer, även kristna familjer som man ser sig vara orättvist behandlade och socialtjänsten på samma sätt.
Är det framförallt familjer som har sitt ursprung i något annat land än Sverige?
Eller? Nej, etniskt svenska också, faktiskt. Mm.
Men om det då är en kritik, som jag har tolkat i alla fall, så menar ni att det går fel till emellanåt. Vad har du och ni för belägg för att det är så?
Det finns bland annat en rapport från Socialstyrelsen som säger att fördomar hos utredare, tjänstemännen, kan påverka deras utredning. Och det finns statistik som visar också att barn till utländskfödda föräldrar riskerar dubbelt så mycket egentligen jämfört med barn till svenskfödda föräldrar. Det finns en del belägg och vi anser att det finns felaktigheter i systemet. Det är inte något som vi hittar på utan det är svenska medier som har skrivit om ganska länge. Det finns massa artiklar om det.
Men de här felaktigheterna i systemet, så här, vad skulle det vara i så fall?
Vi har placerat barn hos pedofiler bland annat. Barn har misshandlats hos familjehemmet. Det var en ny artikel för några dagar sedan i Aftonbladet. Par uttalas för misshandel på en 4-årig flicka faktiskt hos familjehemmet. Så det är ju uppenbart att det finns felaktigheter i systemet.
Absolut att det förekommer dåliga familjehem. Och det har det ju alltid gjort och det kommer det nog alltid att göra. Men vad skulle vara det strukturella felet så att säga i det?
Ja, i det. När vi har en statistik som talar om att barn till utlandsfödda föräldrar drabbas mer, då har vi ett problem där. Det behöver vi undersöka. Det kan finnas andra förklaringar bakom det också. Det är också en del av felet i systemet. Då behöver vi som politiker ta ansvar och börja tänka om.
Mm. Jag tänker just det här med att barn till utlandsfödda är överrepresenterade. Det är de ju tyvärr i många sammanhang som handlar om sociala problem. Och vad det beror på, det vet vi inte riktigt.
Ja, men vi vet det. Det är en stor del handlar om skolan och utbildning, absolut.
Ja. Men bara för att hålla kvar vid det här, då behöver ju inte det här betyda att det är någon diskriminering i och för sig, att det är flera utlandsfödda barn till utlandsfödda som hamnar i den här sitsen, utan det kan ju vara ett utslag just av att de inte klarar sig lika bra i Sverige av olika skäl. Då.
Fast det är själva Socialstyrelsen som talar om det här diskrimineringen, att fördomar kan påverka tjänstemännen.
Mm.
Då borde vi faktiskt diskutera om diskriminering också här.
Jo, men visst, det kan vara så. Det kan också inte vara så. Om vi då tittar lite mer specifikt på den ordning som vi har i Sverige nu då. Vad är det du menar att det brister? Alltså i vilket led brister det? Eller om man nu ska ändra någonting?
Vi tycker att LVU är bra, men tillämpningen av den kan vara fel. Mm. Och när vi anser att det finns föräldrar som anser sig vara orättvist behandlade, så tycker vi att man borde lyssna på dem och kanske tillsätta en oberoende granskning av socialtjänsten.
Jag måste bara, så som det nu går till då, så gör ju socialtjänsten gör den här LVU-utredningen om de först har fått någon slags information om att ett barn far illa. Och det är som regel 2 handläggare då som gör det. Sen presenterar man utredningen för politikerna som sitter i socialnämnden och så bestämmer de om det ska ske ett omhändertagande eller inte. Men det här kan ju då också överklagas, för det skickas sen till förvaltningsrätten som beslutar och så vidare. Så att det finns ju redan många möjligheter att granska det här i varje led. Vad vill ni tillföra?
Det finns också rapporter som säger att det kan gå fel hos domstolar. Men det finns också socialtjänster som inte verkställer beslut från domstolar. De är polisanmälda redan.
Mm. Jo, men det finns ju dåliga liksom, myndighetspersoner gör det ju såklart. Det kan man inte vaccinera sig mot. Men om ni vill ändra på någonting politiskt, vad är det?
Politiskt vill vi för det första tillsätta en utredning och granska. Förekommer det diskriminering? Finns det felaktigheter? Finns det fall där barnen inte borde omhändertas egentligen? Det vill vi se. Och det är en sorts sanningskommission vill vi tillsätta som består av experter. Och det är inte bara vi som riktar den här kritiken utan även sakkunniga experter och professorer och föreningar, jurister, till och med advokater riktar exakt samma kritik mot socialtjänsten.
Mm. Så en utredning som går djupare och som är större då än det här du hänvisade till från Socialstyrelsen?
Precis.
Mm. Varför tror du, har vi det här som en sista möjlighet i Sverige, att myndigheterna faktiskt kan i vissa fall ta barnen från deras föräldrar?
Ja, men det är för barnens bästa.
Och det där har du inga problem med?
Nej, definitivt inte. Men socialtjänsten har också gjort fel i vissa fall där de egentligen borde omhänderta barn. Men de har inte gjort det. Mm. Bland annat, jag minns till exempel Al-Qaidas tidigare ledare. Hans barn anmäldes. Det var Säpo som varnade om det. Och socialtjänsten vägrade omhänderta barn där.
Var det vilken Al-Qaida-ledare handlade det om?
Han är död nu.
Mm, men det var en av Al-Qaidas ledare?
Han var en väldigt framträdande namn i Al-Qaida-organisationen. Svensk-marokkansk.
precis.
Just det, och hans barn tycker du borde man omhändertagit?
Definitivt, alltså det är en ökänd terrorist vi pratar om här.
Men det låter ju som ett solklart fall, så som du lägger fram det. Hur djupt går du själv då in i de här fallen där du påstår och ni påstår att det kan ha begåtts allvarliga fel?
Du menar hur djupt jag har granskat just de här specifika? Jag har tagit del av en del underlag faktiskt, domstolsbeslut, utredningar. Jag har sett en utredning där socialtjänsten har beslutat att flickorna, det är 7-4-åriga flickor, alltså de säger att de inte vill träffa sin pappa för att de är rädda för att han kan kidnappa dem. Och jag har sett en annan inspelning där samma flickor berättar att de blir misshandlade hos familjehemmet. Där också socialtjänstens utredare, tjänstemän, är på plats och bara ignorerade. Så att jag har tagit del av en del underlag och sett att jag är helt övertygad om att det finns felaktigheter i systemet.
Och då återigen, det är systemet, det är inte enskilda fall, dåliga domstolar, dåliga socialsekreterare.
Enskilda fall finns. Alltså det är ju enskilda fall som konstaterar att det finns felaktigheter i systemet. Till exempel det här fallet där barnen, man utgår från barnens berättelse där och tror på att man kan kidnappa barnen, alltså som pappa. Men det finns också fall där barnen berättar tvärtom, till exempel om, precis som jag berättat på den videon, där man blir misshandlat hos familjehemmet, men då ignorerar man dessa barn.
De som jag känner som arbetar med barn, de brukar nästan alltid säga att Sverige snarare är alldeles för restriktivt när det gäller att omhänderta barn. Alltså att man alldeles för länge försöker få det att funka med de biologiska föräldrarna. För att som du vet har vi en historia där samhället omhändertog väldigt många barn och det fanns en klassaspekt på det här. Vad tänker du om det? Att det snarare är det som är problemet. Det är för många barn som får bo kvar med sina dysfunktionella föräldrar.
Jag är helt övertygad om att det finns sådana fall också. Man försöker göra sitt bästa för att låta föräldrarna att ha barnen kvar och hjälper dem på plats istället, men det finns problemet här, socialtjänster kan variera väldigt mycket från kommun till kommun och det kan också variera utifrån kommunens politiska karta helt enkelt. Det finns jättebra socialtjänster i Sverige, jättebra tjänstemän som gör enormt bra arbete. Jag har full respekt för de här tjänstemännen. Bland annat i Malmö känner vi till att i Göteborg, och jag har kompisar som jobbar där. Jag har pratat och de berättar att det har aldrig förekommit någon liknande diskriminering hos dem. Men sen finns det också socialtjänster som fungerar på ett annat sätt. Jag tror att det är just mest på grund av de här skillnaderna, kommunala skillnaderna. Det är inte en myndighet, liksom. Det varierar väldigt mycket från kommun till kommun.
Och den här utredningen som ni vill ha, den skulle då granska det och se att det är likvärdigt och så vidare?
Vi vill granska fall där det finns önskemål från föräldrarna. Mm. Kommer man och säger, här har jag blivit orättvist behandlat, jag vill gärna att en kommission granskar mitt fall.
Men varför duger inte med domstolarna? Och man kan ju faktiskt också överklaga till ända upp till högsta förvaltningsdomstolen.
Det kan man göra, men där som sagt finns exempel, socialtjänsten vägrar verkställa domstolsbeslut. Jag känner till ett fall där mamman är anklagad för misshandel. Hon har tingsrätten har sagt att hon inte gjort det. Det finns ett beslut där, men barnet är omhändertaget. Men socialtjänsten vägrar lämna tillbaka. Hur gör vi i detta fall?
Ja, då tänker jag att domstolsväsendet borde kunna ta hand om det.
Nej, det går inte riktigt, för att det handlar om tingsrätten och misshandel, inte förvaltningsrätten. Och man har fattat ett beslut om att omhänderta barnet. Och utifrån just de här anklagelserna att hon skulle ha misshandlat sina barn. Men tingsrätten kommer fram till att det har inte förekommit, det har inte skett. Men socialtjänsten envisas vid att omhänderta barnet där och vill inte lämna tillbaka.
Ja, det är svårt att veta vad som ligger bakom i det här fallet. Om vi tittar på Sverige idag, vi har alltså 14-åringar som skjuter varandra i huvudet och 12-åringar som kastar stora stenar på polisen och sådär. När man beter sig så är det väl ändå uppenbart då att föräldraansvaret har brustit till exempel. Kan du hålla med om att det förefaller vara så att det är fler barnen idag snarare som kanske skulle behöva omhändertas av någon annan än föräldrarna?
Det tycker jag inte. Jag tycker att det här ansvaret ligger främst hos politikerna. Om ett barn kastar sten på polisen eller har hamnat i kriminalitet, så ansvaret ligger hos politikerna.
Men ligger inte hos föräldrarna i det första hand?
Nej, definitivt föräldrarna har en stor roll, men man har misslyckats med integrationen där. Vi har tyvärr skolor där ungdomar går ut helt utan att vara gymnasiebehöriga. Uppemot 60% i kommunala skolor. Och vi har ju ett exempel nu i Malmö som Kalla fakta har avslöjat, där barn har faktiskt städats undan. Mm. På fjärde våningen, 20 ungdomar och 17 av dem är dömda idag. Mm. Vems fel är det? Är det föräldrarnas fel att de har städats undan?
Alltså, det där är ju en väldigt djupgående fråga. Hur stort ansvar har en förälder för barnet och hur stort ansvar är det vi kallar samhället?
Vet du att vi som parti vill införa föräldraansvar i skolan? Mm.
Vad innebär det då?
Det innebär att föräldrarna ska aktivt medverka i skolan för sina barns bästa.
Ja, men det gör de idag också.
Jo, men om du kallar mig till ett möte så måste jag inte närvara egentligen. Nej. Du kan kalla mig hur många gånger du vill.
Ja, man kan inte köra polishämtning.
Nej, men på något sätt borde man komma fram till en lösning och engagera föräldrarna mer än så. Mm. Vi vill också faktiskt möjliggöra, ifall om föräldrarna har på något sätt svårigheter, så vill vi stötta dem med god manskap också.
Mm. Och hur skiljer det sig från omhändertagande då, till exempel?
Ja, alltså en förälder som har svårigheter, det kan handla om vad som helst. Om personen inte har koll på, inte insatt, inte kan hantera sina barn, då borde man kanske få stöd från en närstående som god man, tycker jag. Allt sånt där borde vi undersöka. Jag tycker att föräldraansvaret är jätteviktigt och det borde vara mer än så än som finns idag. Men det största ansvaret ligger hos politikerna som har misslyckats med integrationen i 50 år nu.
I den här kampanjen mot LVU-omhändertaganden så har även andra länder deltagit, som du sa. Det har skrivits en hel del om Sverige. Och det här har faktiskt lett till att våldsbejakande islamistiska organisationer startade något av en hatkampanj mot Sverige. Där man bland annat uppmanade till terrorbrott och så vidare. Hur ser du på er del i det där, att liksom underblåsa en sån kampanj?
Jag är helt ärligt alltid, jag känner inte till vilka organisationer det är. Alltså man har skrivit om det väldigt utan att nämna namn. Och man har nämnt några YouTube-kanaler som jag inte alls känner till. Om det är sådana våldsbejakande organisationer. Jag är svensk och jag är svensk politiker och jag jobbar för Sveriges bästa. Mm. Och all hat riktat mot Sverige är också riktat mot mig som en svensk politiker.
Så när man vid de här kampanjerna och mötena talar om Sverige som en fasciststat, jag säger inte att ni har sagt det, men du är ju ändå med på de här mötena.
Jag brukar använda det här kritiken att Sverige är på väg att bli en fascistisk stat.
Men det, tycker du verkligen det?
Jag tycker det.
På vilka grunder?
På vilka grunder, bland annat det här häxjakten mot muslimer och muslimska organisationer och skolorna. Och de här Säpo-uttalanden om skolan att barnen skulle radikaliseras. Sånt här händer bara i diktaturer. När man anklagas för terrorism eller för ett brott utan att själv ta del av underlaget och sedan utvisas. Det ser vi bara i diktaturer.
Men det finns väl inget land vars säkerhetstjänst identifierar terrorhot och sen berättar om all sin bevisning. Det går ju inte. Det är i alla fall vad de alltid har sagt. Det går inte, för att då röjer de sina källor, de röjer sina arbetsmetoder och blir en jättedålig säkerhetstjänst. Det är i alla fall den förklaring som jag har fått och som jag har förstått. Så funkar det i alla länder.
Det där övertygar mig inte, tyvärr. Till en viss del borde vi ta del av underlaget. Mm. Jag vill ju veta. Jag känner mig inte trygg när personer pekas ut som terrorister eller rekryterare till terroristorganisationer. Jag vill känna till och jag vill ta avstånd från alla de här människorna faktiskt.
Mm. Ja, men det där är en knepig sak ju. Eftersom om man ska lägga fram allt man har så finns det nog stor risk att bli väldigt svårt att jobba som säkerhetstjänst. I alla fall den bild jag har fått. Det finns ju här en balansgång att gå som du själv var inne på. Mellan att framföra legitim kritik mot sitt hemland Sverige. Och att liera sig med utländska intressen för att skada Sverige. Hur ser du som svensk på den där balansgången?
Jag är som sagt en svensk politiker. Jag har sett att man har försökt starta bojkottkampanjer mot Sverige. Och det har jag tagit avstånd ifrån och sagt att vi kommer definitivt inte medverka. Eller alls tala om det här. Att bojkotta ett svenskt varumärke är som att bojkotta mig faktiskt. Mm. Bojkotta en vän som arbetar hos dem. Men kritik mot Sverige ska förekomma. Det spelar ingen roll från vilket land. Vi också riktar väldigt stark kritik mot andra länder.
Men just den här dynamiken att det finns människor här i Sverige som har sitt ursprung kanske i ett annat land och sen och talar ett annat språk och så kommer kritiken plötsligt från Mellanöstern mot Sverige och det blir tal om bojkott och så. Ser du inget problem i det där att det kan skada Sverige?
Nu hänger du inte riktigt med om just de här personerna har varit aktiva i den här kampanjen.
Mm.
Mot Sverige trots att de bor här. Så är det en annan sak. Men som politiker brukar jag rikta väldigt, väldigt stark kritik mot Sverige. Även i utländska medier. Mm. Och det kommer jag göra om jag får frågan. Bristerna ska jag prata om. Men sen att motarbeta Sverige och bojkotta är inte något som jag kan göra.
De som är föremål för den här kritiken, det handlar om LVU som vi pratade om tidigare då, det är den svenska socialtjänsten. Och i tv-programmet Efter 5 så intervjuades Rickard Martilör som är psykoterapeut på socialtjänsten i Lövgärdet i Göteborg. Och han fick då frågan hur det här påverkar dem, den här kampanjen som var tidigare.
Alltså det är ju det som är så olyckligt. Jag tänker både det här när man går med i de här föreningarna som på något sätt inte ser oss som människor utan någon sorts ond myndighet som kidnappar barn. Om man går i polemik, man försöker dra sig undan och så vidare. Och det leder ju till att vi inte kan hjälpa barnen i ett tidigt stadium utan att först när problemen blir stora. Man försöker undanhålla information vilket gör att vår oro blir ännu större. Och risken är att vi till slut hamnar vid en LVU-process. Och detsamma gäller ju faktiskt föräldrarna som idag kanske blir rädda för att de hör grannar, hör omgivning prata på det här sättet om socialtjänsten. Man vågar inte söka hjälp, man vågar inte ens berätta i förskolan att barnet kanske har problem hemma. Man blir rädda och därmed så växer problemen.
Mm. Ser du den där dubbelheten att om man blåser upp till en stor kampanj mot socialtjänsten och säger att de tar folks barn utan laglig grund och sådär, att man skapar rädsla hos föräldrar som gör att de inte vågar berätta om problem och kanske behöver hjälp?
Det här resten har funnits här i Sverige i 50 år. Och socialtjänsten har inte lyckats skapa förtroende hos de här människorna i 50 år. Och det är lite fel att skylla på oss nu. De borde faktiskt ifrågasätta sig själva varför de har misslyckats med det här. Och vi har haft problem under 60-70-talet. Vi vet att även kristna barn har drabbats och en kritik mot Sverige har riktats tidigare från USA bland annat. Mm. Så det är inte något nytt. Så jag tycker att återigen det finns väldigt bra tjänstemän, socialtjänster som gör bra arbete, men socialtjänsten borde faktiskt fundera varför de inte har lyckats skapa förtroende i 50 år hos de här människorna.
Partiet Nyans är ju rätt nystartat. Jag antar att det inte är ett heltidsjobb så att säga. Vad gör du när du inte är Nyans?
Jag arbetar.
Du arbetar i Myndighet Sverige?
Stämmer, det stämmer.
Då tänker jag att när du hör den här socialsekreteraren, om du tar hans perspektiv så att säga, har du då någon förståelse för vad som händer med kollegorna på socialtjänsten när de utmålas på det här sättet som barnkidnappare och rasister och sådär?
Jag jobbar på en myndighet som ständigt får kritik och väldigt, väldigt starkare kritik än vad socialtjänsten i Sverige får. Och jag tycker att tjänstemannansvaret borde återinföras och jag vill gärna ta ansvar för mina beslut som tjänsteman.
Mm, så att du tycker att det där är inte ett problem, man ska tåla det så att säga?
Nej. Kritik alltså mot myndighetsutövning ska man tåla.
Hej! Jag heter Maria Jansson Gunnman och är ansvarig för event, administration och publikkontakt på Kvartal. Nyligen hade vi premiär för vår nya satsning Veckopanelen Live. Ett event där vi spelar in vår podd Veckopanelen live inför publik. Min roll på Kvartal är bland annat att projektleda event och se till att idéer som veckopanelen live blir verklighet. Och att vi på Kvartal kan få träffa er. Bästa sättet att bidra till det här är att stödja oss på regelbunden basis. Läs mer om hur du kan bidra på kvartal.se/gava. Tack på förhand.
Mm. I påskhelgen urartade ju motdemonstrationer i flera städer runt om i Sverige, och det skedde i samband med att den dansk-svenske politikern Rasmus Paludan skulle bränna Koranen i en manifestation mot islam som han då starkt ogillar. I upploppen skadades långt över 100 poliser som senare har beskrivit hur de attackerades av rasande människor som kastade stora stenar på dem i syfte att allvarligt skada dem. Ja, en del talade till och med att de upplevde att man försökte döda dem. Kan du trots de här konsekvenserna förstå varför människor i Sverige beter sig så som de gjorde?
Jag har manat allmänheten till lugn när det gäller Paludan. Jag gjorde det tidigare också faktiskt flera gånger. Paludan är här för att provocera. Och han vill få uppmärksamhet och han lyckas med det tyvärr. Jag har pratat med många andra också, ledande namn, och sagt att vi behöver mana till lugn och ingen borde faktiskt gå dit när han är där. Och han har lyckats nu tyvärr. Och de här våldet mot polisen är något som vi tar avstånd ifrån, eller jag behöver inte ens ta avstånd, det är inte jag som står bakom det, men det är något som vi fördömer faktiskt.
Samtidigt har du sagt, om du rätt citerar, att du tycker att de polischefer som gav tillstånd till demonstrationerna, de borde få sparken.
Absolut.
Hur hänger det ihop?
Jo, det är för att det här risken för oroligheterna efter hans provokation var uppenbara. Det var uppenbart att det skulle vara kraveller och upplopp, och idag läser vi i tidningen att polisen har fått information om det tidigare, och med hänvisning till det kunde de avslå det här ansökan om tillstånd. Och det gjorde man inte, och det var på grund av rädsla, antar jag. Man var rädd för kritik, och man har varit feg helt enkelt.
Men kan det inte vara precis tvärtom, att man tänkte att vi har nu yttrandefrihet i Sverige och även om det kan bli stökigt så måste vi stå upp för den här?
Ja, men
nu.
Det finns ett undantag där också, med hänsyn till ordningslagen, och sen finns det också i lagen med hänvisning till hets mot folkgrupp och tro och bekännelse kan man avslå egentligen.
Ja, just när det gäller den delen vet jag att ni vill att det ska bli olagligt att göra det som Paludan gör med hänvisning till hets mot folkgrupp. Men så vitt jag förstår så är det döms det ju inte som det nu.
Det gör det inte.
Nej, det gör det inte. Så därav är det ju lagligt att utföra de här manifestationerna, hur äckliga eller hemska man än tycker att de är. Däremot ordningslagen, ja. Men finns det inte en risk då att upprorsmakarna och våldsverkarna upplever att ja, det här funkar?
De kan tysta. Ja. Jag tror faktiskt inte att man är så intresserad av att tysta kritik mot någon, mot någon religion eller folkgrupp. Om vi nu ska prata om muslimer, de är helt ointresserade av kritik mot islam. Eller
är det verkligen deras, så?
Det är så.
Även radikala och fundamentalistiska muslimer?
Alltså, jag har pratat med många, även med de som beskrivs ofta som radikala. De tycker att det där Paludan håller på med, de ignorerar honom helt och hållet. Och uppmanar alla andra att göra det. Men när man kommer i det här sammanhanget, just Paludan, hans bakgrund under Ramadan och utanför moskéer, och trots att han inte får tillstånd och står där och gör det här handlingen, då är det väldigt, väldigt provocerande. Då är det väldigt tydligt att det är riktat mot muslimer som en grupp. Och det borde faktiskt därför bedömas som hets mot folkgrupp, tycker jag.
Tidigare i Kvartal intervjuade jag Rasmus Paludan för att försöka förstå vad han har för syfte med de här provokationerna. Den intervjun finns förstås i sin helhet på kvartal.se. Men i det samtalet berättade han så här om det som hände honom när han i Uppsala klev ur sin bil för att återigen då tända eld på ett exemplar av Koranen.
Och så fort sista dörren var stängd så stod jag på centrallåset. Ungefär en tionde sekund efter jag hade slagit på centrallåset kom det en mycket, mycket våldsam, mycket aggressiv, mycket arg man och slog med knytnäven mot mitt sidoruta så hårt att det började komma blod från hans hand på sidorutan. Och här pratar vi alltså om en person som är så... Han vet ju förmodligen att när han slå igenom sidorutan, då kommer han att få skor i sin hand. Men han bryr sig inte. Så mycket vill han gärna döda mig. Min uppfattning är att de här människorna, de ville gärna mörda mig. Alltså jag har ingen tvekan. När jag såg hur de betedde sig och hatet och aggressionen, har jag ingen tvekan att de ville mörda mig och de tre andra i bilen också.
Så beskriver han den här händelsen själv. Och även för den som tittar på den här videofilmen så kan man ju se ändå att det måste ha varit rätt nära att han, om inte blev ihjälslagen åtminstone, skulle ha blivit allvarligt misshandlad.
Jag har sett det. Det var nära. Precis.
Vad tänker du om det hade skett? Så att säga, vad hade du tyckt om det?
Nej, jag hade inte gillat det faktiskt. Ingen förtjänar att dö just på grund av detta. Även om jag tycker att han är... väldigt rasistisk och riktar grova det han gör är hets mot folkgrupp, han bedriver hets mot folkgrupp, mot muslimer. Även om jag tycker det, så tycker jag definitivt inte att någon förtjänar dö för det. Men däremot så vill jag också fråga varför han själv har attackerat en ung tjej i Landskrona, var det tror jag, när hon skrek åt honom. Han sprang efter henne och polisen stoppade honom, och hade han gjort om inte polisen funnits där, vill jag gärna.
Jag känner inte till den händelsen. Men
den ju... inspelningen har jag delat på Facebook.
Okay. Ja, den frågan får bli hängande i luften just nu. Du och ditt parti anser hur som helst att det borde förbjudas då att bränna Koranen, att det skulle falla inom ramen för brottet hets mot folkgrupp. Hur ska lagstiftaren i så fall dra gränsen mellan kritik mot idén islam och hets mot befolkningsgruppen?
Jag brukar förklara det på det här sättet. Vi har nu ett glas här, vatten, på bordet. Jag brukar säga så här, du kan tro på den här... på det här glaset, koppen. Du kan faktiskt utföra ritualer 5 gånger, 10 gånger om dagen. Och jag kan faktiskt tycka att det är väldigt dumt. Jag kan skratta åt dig och jag kan säga, det där kommer inte hjälpa dig, sluta med detta. Det här är en kritik. Men om jag tar den och krossar i bitar, då går jag över gränsen. Där går min gräns. Jag står för yttrandefrihet med respekt och med gränser. Det är inte okej att bränna Koran eller Bibel eller en annan religiös skrift, tycker jag. Och sen också behöver vi tänka så här. Jag förstår att kristna kanske kan acceptera det. Men tänk så här, de här människorna är muslimer och de har helt annan syn på sin religion. En annan uppfattning, kan vi inte göra empati istället och försöka förstå dem och deras känslor när vi vill kränka?
Det är väl just frågan det där, hur långt majoritetssamhället ska vara berett att gå då för att möta de här känslorna. Och det man kan vara rädd för, tror jag, är just att man, om man ger lillfingret så tappar man snart hela handen och plötsligt så är det förbjudet att häda och så vidare. Att man kommer driva fram den typen av förändringar. Och just rätten att häda har ju västerlandets befolkningar kämpat för och dött för. Så det är ju en viktig sak för många.
Nej, i Danmark har man nu prövat och beslutat att kranbränningar är hets mot folkgrupp. I Frankrike är det förbjudet. I Sverige vill Sverigedemokraterna förbjuda förolämpning av rikssymboler, svenska flaggan. Så att jag håller med Sverigedemokraterna där. Mm. Jag tycker inte att man ska bränna svenska flaggan heller.
Om vi tar parallellen med kritik.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus. Regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
kritik mot Israels ockupationspolitik och antisemitism då? Tycker du att det ska vara tillåtet att bränna den israeliska flaggan om de har bombat Gaza till exempel? Man är jättearg.
Jag tycker inte det, att man ska bränna flaggor och symboler. Men jag är starkt kritisk mot Israel och jag vill att Sverige ska införa hårda sanktioner precis som man gör mot Ryssland idag.
Men du tycker att man ska inte få, det ska inte vara lagligt att bränna den israeliska flaggan?
Det tycker jag inte.
Nej. Och varför är det då inte antisemitism, eller är det det?
Att bränna israelsk flaggan är inte antisemitism, det tycker jag inte. Så som att det inte är svenskfientlighet att bränna svensk flagga eller turkfientlighet att bränna turkisk flagga.
Men varför är det då muslimfientlighet, så att säga, att bränna Koranen? Eller ett exemplar av Koranen?
Det är ju inte. Men det där, alltså, det där diskussionen, man kan bränna Koraner också. Det är inte fel att bränna Koran i islam, enligt vår tro. Vi gör det själva också om vi vill förstöra det. Men det är just sammanhanget det handlar om. En person kommer under Ramadan utanför moskéer och sen utan tillstånd, med tillstånd, gör den här handlingen. Och det är inte yttrande, utan det är ett agerande. Det är en annan sak.
Men om jag tolkar dig rätt, så tycker du att man totalt ska ignorera det och han ska bli stående där själv?
Det tycker jag. Det hade varit väldigt roligt att se honom stå ensam. Det gjorde han några gånger, tror jag.
Mm. En fråga man kan ställa sig är, nu har ju människor ändå sökt sig till Sverige, ju. Många personer med muslimsk tro och muslimsk bakgrund. Kan man inte tänka sig att man då får acceptera att vi har den här typen av yttrandefrihet som kan framstå som vulgär från, om du kommer från Egypten eller Marocko eller vad det nu är?
Du menar att begränsa yttrandefriheten utifrån de värderingar som man har i sina egna länder?
Att man får acceptera att Sverige är ett annat slags land och man har sökt sig till det här landet just för att det är ett fritt land i den
meningen. Tycker att många gör det. De flesta gör det. Mm. De flesta tycker inte att det är okej att bränna andra symboler heller. Och de flesta tycker att kritiken mot islam, religion, är helt okej. Men återigen, sammanhanget är jätteviktigt.
Mm. Vi går vidare till ditt parti då och er plan på att ta plats i riksdagen och i olika kommunfullmäktige. Vad skulle vara din mest profilerade fråga om partiet Nyans skulle komma in i riksdagen?
Ja, vi har ett antal viktiga frågor som vi vill driva, och då sa vi att vi vill sätta islamofobin och LVU-missbruket och samt Palestina-frågan högt på agendan. Det kommer fler frågor också, men än så länge har vi prioriterat de här tre frågorna.
Tänk dig nu, det är inte mycket som talar för det just nu, men saker kan förändras. Om du plötsligt skulle sitta där då i oktober 2022 här i år i riksdagen, vad skulle vara det första du gjorde?
Det första jag vill göra är helt enkelt att prata om islamofobi, LVU och Palestina-frågan. De tre frågorna vill jag driva väldigt, väldigt hårt. Och sen, vi är redo att kompromissa. Men de här tre frågorna tänker jag inte kompromissa om.
Samarbeta med alla partier?
Jag samarbetar gärna med alla partier som går med på våra villkor. Som vill rösta på våra frågor. Varför inte?
Men kan ni tänka er att rösta på andra partiers politik om ni i stort sett håller med om det mesta, så att säga?
Om det inte strider mot våra värderingar. Mm. Varför inte?
Hur oroliga tycker du att de andra partierna bör vara som riskerar att förlora röster till er?
De är redan jätteoroliga.
Hur märker du det då?
Ja, Socialdemokraterna har gjort en analys på oss, fick jag höra. Och jag hör att de har börjat uttala sig om oss. Morgan Johansson, Anders Ygeman. Jag ser ledande namn i Socialdemokraterna skriver om oss i sociala medier. Jag vet att de pratar om oss internt. Så de är oroliga.
Vad tror du är mest oroliga för? Att några av deras företrädare ska hoppa över till Nyans eller, och att de ska dra röster? Eller tror du att de är oroliga för att väljarna då skulle svika?
Både och. Deras representanter lämnar partiet och går över till Nyans och de tappar röster till oss. Jag känner många, hör och ser många som säger att de har röstat på Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet i 20 år, men det kommer de inte göra längre. Men de borde faktiskt vara, särskilt Socialdemokraterna, mest för avhoppare efter valet, inte före valet.
Mm. Jag pratade med en opinionsmätare, ett av de största företagen i Sverige, och enligt dem så syns ni ändå inte ännu i deras Nej. Mätningar. Vad tänker du om det?
Jag tycker faktiskt inte att våra väljare är så representativa där. Alltså, jag tror inte att de representeras i de här undersökningarna.
För att man missar dem?
Jag tycker det. Jag vet inte hur de väljer sina data. Ibland, vissa kan man registrera sig själv. Vissa väljer helt slumpmässigt. Så det är svårt att säga utan att veta hur de arbetar.
Du nämnde Morgan Johansson. Han sa ju så här i Expressen. Han beskrev Nyans. Det är ett parti som vill splittra och slå in en kil mellan muslimer och övriga samhället. Och det här menade han då är extremt farligt. Och sa också att man ska vara orolig för alla partier som syftar till att splittra samhället. Att Nyans, precis som Sverigedemokraterna, försöker slå in en kil mellan muslimer och resten av samhället. Ligger det någonting i det, tycker du?
Nej, alltså, jag har uttalat mig om det. Vi är ett parti som vill ena Sverige. Vi vill faktiskt att svenska folket ska leva i harmoni. Hand i hand, sida vid sida med majoritetsbefolkningen. Det är Socialdemokraterna som skapar polarisering i samhället genom att motarbeta vissa minoritetsgrupper.
Hur
i synnerhet muslimer.
Och hur gör de det?
De gör det bland annat genom att lägga fram förslag på att förbjuda muslimska friskolor. Och deras förslag handlar bara om muslimska friskolor, inte judiska. För att de kan inte förbjuda judiska skolor eftersom de är skyddade i grundlagen.
Fråga som jag har sett att ni vill driva är ju den här om slöjförbud som vissa kommuner försöker införa, bland annat Skurup i Skåne. Vad tycker du om att de fortsätter försöka genomföra det här trots att kammarrätten i somras faktiskt slog fast att det strider mot religionsfriheten då?
Ja, men det är uppenbart. Det riktas direkt mot muslimer. Det visar ju att högerextrema krafter har inga gränser egentligen. De har överklagat för att få igenom det här förslaget. Och de har kommit, jag tror de har kommit med ett annat förslag efteråt också, om jag inte minns fel. Alltså, de ju till varje pris förbjuder det här. Trots att det strider mot grundlagen. Det är uppenbart rasism mot muslimer, tycker jag.
Så du tycker att de liksom trotsar domstolen är ett tecken på vad då?
Ja, men om domstolarna slår fast att det strider mot grundlagen och de fortsätter med att lägga fram samma förslag, så ser jag ingen annan förklaring än att de vill bara jävlas med muslimer där.
Mm. Skälet till att jag frågade är ju också att ibland verkar ni ha ett lite flexibelt syn på domstolarna. För i LVU-frågan så verkar ni inte lita på dem och tycka att domstolarna, ja, de dömer fel eller rasistiskt. Ni har en kandidat.
Jag har inte sagt det faktiskt.
Nej, inte de orden, men det var min tolkning att de domstolarna inte på något sätt, att de diskriminerar.
Jag har sagt att domstolsbeslut inte växtes av socialtjänsten och det kan också gå fel ibland hos domstolar. Men det händer också. Ibland fattar förvaltningsrätten ett beslut och sen kammarrätten häver upp det.
Ja, men sånt händer ju, naturligtvis. Men jag tänker också på Bashir Aman Ali som grundade Al-Azhar-skolan. Han frigavs nyligen efter ett flerårigt fängelsestraff för grov ekonomisk brottslighet. Och hovrätten hade då slagit fast att han hade tömt den här koncernen på över 10 miljoner. Nu är han kandidat för Nyans och jag har sett åtminstone andra personer säga att ja, men den där domen var ju fel och alla vet att han är oskyldig och sådär. Vad tänker du om det då?
Jag har tagit del av en del underlag där han har visat mig vissa saker, hur han har behandlats och hur han har blivit dömd, trots att det var också andra personer som var involverade där. Så min bedömning var att återigen, det är hans skolor som jagas idag på grund av honom. Så min bedömning är att de här skolorna också jagas på grund av honom, av någon anledning. Och det känner vi inte till. Återigen, om det finns något som Säpo vet, då vill jag veta också det.
Men det här var väl inte en Säpo-fråga framför allt, utan det var ju en fråga om vart pengarna hade tagit vägen.
Jo, det stämmer. Men sen fanns det också underlag som enligt honom visat att han skulle vara en extremist. Vilket är helt fel. Det är en person som har faktiskt arbetat mot extremism i många, många år och varnat myndigheter och polisen och säkerhetspolisen långt innan IS blev känd här i Sverige mot IS.
Men jag tänker ändå, en person som har suttit flera år i fängelse kan ändå vara kandidat för ert parti. Det är ju lite ovanligt.
Vi är ett förlåtande parti helt enkelt. Okay. Vi tycker att alla kan göra misstag och alla förtjänar en andra chans. Och jag har väldigt, väldigt starkt förtroende för Bashir.
En annan sak som är intressant är att ni har inte lämnat in några kandidatlistor, va? Vad jag vet, till länsstyrelserna. Valmyndigheten har inte fått den informationen.
Jag tror att det tar lite tid tills de får den från länsstyrelsen.
Okej, när lämnade ni in dem då? Nyligen?
Ja, vi har hållit oss till deadline där.
Okej, så ni kommer inte köra med öppna listor? För det var min tolkning.
Vi har listor med namn.
Så de är låsta, så att säga?
De är inte låsta, men det är namnlistor.
Kan vem som helst kandidera för er då?
Ja.
Och om de kommer in på personvalskryss och det är personer som ni inte alls tycker är vettiga, vad gör ni då då?
Vi utesluter dem. Alltså man behöver, det där svenska valsystemet är lite märkligt på ett sätt. Man behöver inte bli medlem i partiet heller.
Nej, men de sitter ju på era mandat i så fall.
Ja, men då, alltså man behöver inte tillhöra partiet för att sitta på mandat.
Nej, om man inte låser listan som vissa partier eller många partier gör.
Den risken är väldigt liten. Vi har, jag kan säga att vi i partiet Nyans är det som känner till vållagen bäst efter valmyndigheten. Kanske bättre än valmyndigheten.
Varför är ni så kunniga i den då?
Vi har undersökt det. Okay. Jag har grävt i det, jag har granskat det, har kollat med valmyndigheten alla möjliga risker och alternativ hur man kan stoppa sådana personer från att ta sig in på vår mandat. Och vi har lösningar på det. Det ska jag inte avslöja.
Nej, men varför låser ni inte?
Vi har inte hunnit med deadline där.
Alltså ni behöver fler helt enkelt? Ni behöver fler kandidater?
Nej. Man låser listorna om man registrerar sin partibeteckning.
All right.
Och vi har inte hunnit med deadline där med registreringen.
Ni hade velat låsa, men nu är det inte låst?
Nej, men vi har också funderat kanske bättre för oss att inte låsa. Mm. Det ger oss chans att ifall om vi hittar nya kandidater i små kommuner så kan vi trycka nya listor helt enkelt.
Just det, men risken är då att ni får in folk på era mandat som ni inte egentligen vill ska representera er.
Den risken är väldigt liten.
Det har ju hänt många andra partier ändå.
Ja, det har hänt, men jag tror inte att någon vill komma på vår mandat där när det finns eget parti. Det tror jag inte.
Ja, vi får se. Ni har ju också en lite ovanlig kampanjmetod. Ni har bland annat kampanjat i din födelsestad i Turkiet, Kulu. Varför?
Det finns över 50 000 människor som har rötter där och jag tycker att det är väldigt bra att kampanja där under sommartiden när alla semestrar där.
Så att det är svensk-turkar i det här fallet som...
Arbetskraftsinvandrare under 60-talet. De åker på sommaren bara för att semestra och jag kan nå ut till alla.
Men jag tänker ändå att om du går till val i Sverige måste det väl vara mer bang for the bucks och liksom annonsera i Sverige än i ett annat land.
Men att nå ut till 50 000 människor i en liten stad för väldigt, väldigt lite pengar föredrar jag göra faktiskt.
Okay. Får ni några ekonomiska bidrag från utlandet?
Det får vi inte, men det är inte olagligt heller.
Ni skulle kunna tänka er att ta emot?
Vem som helst från utlandet kan donera till partier i Sverige enligt lagen. Skulle någon vilja donera så får man göra det.
Men ni skulle säga nej till vissa eller skulle ni säga ja till alla? Eller?
Alltså det kan vi inte hantera egentligen. Vi har öppna konto, nummer, överför man pengar över en natt så kan vi inte se det.
Men ni skulle ju se, okej, här kommer 1 miljon från en rysk oligark. Då skulle ni väl fundera lite i alla fall?
Nej, men jag tror inte att ryska oligarker är så intresserade av ett parti som inte är så intresserat av Ryssland faktiskt.
Nej, det var bara ett exempel. Det kan ju vara, en IS-terrorist eller vad du vill. Någon som ni inte vill ha pengar från.
Ja, men kommer det sådana överföringar så kommer vi anmäla det till polisen och säkerhetspolisen helt enkelt.
Som en röd tråd genom er retorik, och det här är nu min tolkning, du behöver inte hålla med, så går rätten att få leva enligt sin egen kultur snarare än att bli assimilerad in i majoritetskulturen. Du nickar så det verkar du hålla med någorlunda. Varför är det viktigt?
Ja, men assimilering är aldrig bra. Sverige är ett mångkulturellt land. Vi har ju flera hundra nationaliteter här. Och det jag tycker, jag föredrar att ta del av den här mångfalden istället för att assimilera människor till en enfald helt enkelt.
Mm.
Det gynnar Sverige och det berikar oss tycker jag.
Men tycker du att det finns några gränser, vissa områden där man måste anpassa sig om man ska bo i Sverige just?
Det finns många områden.
Kan du ge några exempel som du tycker?
Respektera landets värderingar. Firar man påsk här så ska man inte kanske störa sig på det. Man behöver inte fira, jag firar aldrig påsk. Men jag skriver alltid glad påsk.
Mm.
Sånt.
Mm. Och när det gäller hur mycket man ställer krav på att få det på sitt sätt. Vad tänker du om det då? Det finns ju diskussioner till exempel om fläskkött i skolor och så vidare. Mm.
Vill man inte äta fläskkött, vill man ha halalslaktat kött så ska man få det.
Mm. Men ska man ha rätt att kräva att vi ska inte ha någon fläsk här på den här skolan?
Nej, alltså, jag tror inte att man har, jag har aldrig hört att någon har krävt det.
Mm.
Nej, så länge man får själv den kosten som man vill. Så länge det inte blandas på något sätt. Som jag vet att det finns många veganer som inte gillar att ha kött i tallriken eller nära sin egen tallrik. Så ser jag inget problem med det.
Låt säga, för att ta ett konkret exempel då. Att man tycker i sitt hjärta att sharia står över svensk lag. Och när de här kolliderar väljer man att följa sharia istället för svensk lag. Skulle du tycka att det är acceptabelt?
Jag förstår inte frågan här.
Ja, det finns ju områden där sharia-lag och svensk lag skulle kunna kollidera. Det finns familjerätten i ett sånt exempel.
Finns det områden här där sharia-lag råder eller?
Nej, min fråga var om man skulle tycka det, om man skulle vilja ha det så och säga att det här är så viktigt för mig att visst jag bor i Sverige men i de här, på de här områdena så kan
nu,
jag inte.
Nu går vi faktiskt in på ett ämne som jag är inte så insatt i.
Okay.
Och det är religion. Alltså, jag sa det innan också, ordet sharia kan tolkas på många annat sätt. Det kan vara synonym med islam och det kan vara också rättssystem. Mm. Jag bedriver aldrig politik baserat på religion. Jag tycker att det systemet vi har i Sverige är jättebra. Jag vill värna om det. Men har man åsikter om att ha just ett annat rättssystem, det får man också ha i en demokrati.
Åsikten får man ha, men om, låt säga att man menar att visserligen är vi skilda enligt svensk lag, men jag anser att vi fortfarande är gifta för att enligt sharia-lagar så måste det gå till på det här sättet. Exempel, kvinnan anser att hon är skild från mannen, mannen tycker att nej och lever därefter så att säga. Det är ett exempel då.
Ja, men det där är väldigt privat sak. Det är om kvinnan inte vill så tycker jag inte att mannen ska tvinga till något. Det där går min gräns också.
Mm.
Så det handlar om tvång här.
Mm, och då den graden av anpassning menar du då kan man kräva av den som ska bo i Sverige? Tolkar jag dig som?
Ja, alltså anpassning. Det där verkar vara ett problematiskt fall, om jag förstår det rätt. Jag vet inte hur många familjer finns i den här situationen.
Jag har hört talas om att just på familjerättens område.
Kvinnor som jagas av sina exman på det här sättet.
Som vill skilja sig men där de inte blir skilda på båda sätten så att säga. Och då menar kanske familjerna och även mannen som kanske inte vill skilja sig att de fortfarande är gifta. Ja, det har jag hört talas om.
Ja, jag är inte så jätteinsatt i det faktiskt så jag tycker inte att jag behöver kommentera om det här. Ja, det låter väldigt märkligt för mig måste jag säga.
Okay. Ja. Det var mer för att ta exempel på, okej, konkret när det gäller anpassning. Finns det någonting du tycker att man kan kräva?
Ja, men det finns något, alltså andra exempel också som man kan jämföra med det här. Månggifte är till exempel förbjudet i Sverige men vi har ju svenska familjer som lever i det egentligen.
I polygami?
Precis.
Men de är inte gifta va?
Nej, men två män, en kvinna, två kvinnor, en man. Så det är också egentligen något som strider mot svensk värdering kan man säga.
Ja, det kan man kanske säga men i vart fall, de får ju inte nu, så vitt jag vet, få sin relation registrerad som ett äktenskap.
Nej, det blir inte äktenskap men det blir ett förhållande där som egentligen strider mot svenska värderingar. Ja. Där man får väl inte ingå i ett månggifte här i Sverige.
Nej, så, inte i månggifte, men man får ju leva hur man vill. Och det får ju faktiskt en muslimsk person som känner för att ha tre fruar. Han kan ju ha det, men han kan inte få det äktenskapet registrerat.
Jag vill försöka säga, det blir väldigt problematiskt när en muslimsk person gör det, men det blir inte lika problematiskt när en etnisk svensk gör det, utan det blir roliga rubriker i tidningarna.
Ja, det beror lite på vem som skriver de där rubrikerna, men jag tror att frågan handlar väl om huruvida majoritetssamhället ska acceptera det här som en umgängesform som ska vara likställd med ett vanligt äktenskap.
Mm. Ja, jag menar att alltså, det finns egentligen exempel i det vanliga svenskans liv också som kan strida mot svenska värderingar.
Ja, det håller jag med om. Ja. Men frågan var ju om man ska kräva att den här typen av äktenskap...
Nej, det tycker jag inte. Man ska inte kräva.
Nej. Okay. Så att om man vill leva så, en sak, men ja. Kräva att det ska bli lag, inte. Bönutrop då? Det är ju en fråga som har varit på tapeten och som kanske lite grann handlar om det där. Tycker du att det ska vara tillåtet med bönutrop i alla svenska kommuner och att det då liksom ljuder över nejden överallt?
Jag tycker kommuner och polisen som beslutar om det, vad jag vet. Mm. Det är upp till kommunerna och polisen att besluta om det. Vill de tillåta så har jag ingenting emot det.
Om de inte vill, då skulle du tycka att det var islamofobi?
Nej, det tycker jag inte. Mm. Det tycker jag inte. Jag tror inte att majoriteten, 99% av Sveriges muslimer vill inte ha bönutrop här. Det tror jag inte.
Till sist då, om jag tar en spännande liknelse för att liksom få igång den här tanken. Om man tänker sig att en familj i en stor stad någonstans i världen får sitt hus förstört i en naturkatastrof. De knackar på dörren till ett stort hus på andra sidan stan och undrar om de kan få bo där. Och efter en tid så börjar de reta sig lite på de som bodde först i huset för att de tycker inte att de lever på rätt sätt. Och så då, de vill ändra på olika saker. Kanske vill de kunna spela musik på nätterna för att de brukade göra det i sitt gamla hus eller... sova ostörda dagtid eftersom de brukade göra det i sitt gamla hus. Hur kan man skapa harmoni i ett sånt hus? Och med vilka argument ska den ursprungliga husägaren anpassa sig till de som flyttade in sen? Du förstår vad jag menar?
Det här är inte riktigt.
Jag gjorde liknelsen mellan ett hus och ett land så att säga. Det förstod du?
Ja.
Ja, och då kan det ju komma såna här krockar. Att man vill ha det på ett visst sätt och då tycker... de som bodde där innan, att det påverkar deras frihet och deras samhälle på något sätt. Jag misstänker att det är det som är en stor del av polariseringen.
Nu pratar vi om lite högljutt musik här. Om jag
Nej, det var bara
det.
Exempel ja, det från det här
exempel.
Huset.
Det är något som stör andra.
Ja.
Det skulle jag aldrig gå med på. Jag ogillar det. Mm. Men stör det verkligen alla andra när en viss religiös grupp eller etnisk grupp vill... utöva sin religion öppet eller bevara sin kultur på något sätt genom aktiviteter. Det har jag svårt att förstå. Jag ska vara helt ärlig, jag har haft nationalistiska tankar innan. Och nu när jag läser alla de här hotkommentarerna om mig mot partiet och muslimer så jag kan förstå dem, hur de tänker.
Du har haft alltså turknationalistiska tankar tidigare?
Ja, absolut. Och då förstår jag dem. Så tänkte jag också när jag var ung.
Mm.
Men de här är vuxna människor, men de har inte lyckats faktiskt att förändra sig. Och jag säger också när jag får frågan om Turkiet, det finns så många araber där nu som kom från Syrien. Vi måste lära oss leva i harmoni. Vi måste respektera. Vill de starta parti där så tycker jag att det kan de göra där också. Mm. Så länge de inte skadar någon. Och samma här. Skadar vi inte någon. Utgör vi inte hot mot någon. Så ser jag inget problem med att behålla sin kultur, religion, utöva den öppet. Där alltså min syn på samhället handlar om respekt. Alla människors lika värde. Så länge du inte skadar mig så har jag ingenting emot dig. Du kan göra vad du vill.
Tror du att det har funnits en underförstådd förväntan från det svenska majoritetssamhället att människor som kom hit, de ska liksom typ fatta att det här är toppenland och att våra värderingar minsann är jättebra och att det liksom automatiskt ska känna att det här vill jag vara en del av? Att man har gjort en sån felbedömning lite grann från det svenska majoritetssamhället. Man pratar om integration, men jag har ibland en känsla av att man menar egentligen assimilation. man tror att den ska ske av sig själv?
Det beror på vilka vi menar. Så det där gruppen som jag oftast diskuterar på Twitter. Mm. De har människorna har noll förståelse för någon annan än sina egna åsikter. Så här vill du ha muslimsk skola, ska du tillbaka. Här gäller det svenska lagar och tillbaka. Här är det Sverige, är du inte nöjd, flytta tillbaka. Varför ska man flytta tillbaka om man är missnöjd? Förstår jag inte. Vem som helst i samhället kan vara missnöjd, och målet borde vara att sträva efter förändring och förbättring, inte bakåtsträvande. Så det finns en del grupp som vill definitivt inte se några andra i det här landet med annan bakgrund, med annan religion, kultur. Och det finns också människor som verkligen, majoriteten av svenskar har full respekt tycker jag. Det finns också människor som får en rädsla på grund av det här desinformationen och fördomar som förekommer i medier och i samhällsdebatten, som verkligen tror att det finns islamister som vill införa sharia-lagar här, som vill förbjuda kvinnor att gå ut på gatan. Jag har varit sekulär i hela mitt liv, och jag beskrivs som en islamist som vill införa sharia och lagar i Sverige. Jag bara skrattar åt det. Det är väldigt blandat tycker jag.
Min känsla är i alla fall att när man har talat om integration från svenska politiker, så har man varit väldigt svårt att egentligen precisera vad det är man menar. När är en person integrerad? Och jag har då tolkat det som att man säger integration, men man menar egentligen något annat. Att människor som kommer hit ska bli typ som vi och tycka som vi och leva som vi. Förstår du då vad jag menar? Håller du med eller håller du inte med?
Ja, jag förstår. En del vill så. De tycker att man ska precis tycka som dem. Jag brukar säga, bygga en fabrik och börja producera människor som tänker precis som ni, om ni vill ha det så i Sverige. Men när vi pratar om integration, vad menar vi med det egentligen? Jag har jobbat, betalat skatt fram till 2013 utan att vara medveten om det svenska samhället. Jag har inte ens slagit på tv-kanalen, alltså TV, SVT 1, någon gång.
Vad tittade du på då?
Turkiska kanaler.
Okay. Och du kom hit 2001?
Ja. Och jag har betalat, jag har köpt hus, jag har rest, jag har haft jättebra. Vem som helst skulle kunna beskriva mig som välintegrerad person, trots att jag hade noll koll på svenskt samhället. Och nu efter 2013, jag tittar på svenska kanaler. Jag är helt fokuserad på det svenska samhället. Jag jobbar fortfarande och betalar skatt fortfarande. Men idag beskriver man mig som inte integrerat.
Det är en motsägelse där, tänker du?
Det är definitivt. Alltså, vi är inte överens egentligen om vad integration är, tycker jag.
Nej, uppenbarligen inte, tror jag. Och vad är det för dig då?
För mig, integration handlar, alltså det är väldigt svårt definierat. Man kan ha jobb utan att kunna språket, arbeta, ha det jättebra, välintegrerat, tjänar 60 000 kronor i månaden, reser runt hela Europa, svensk medborgare, har noll koll på samhället. Man kan antas vara integrerat, men man kan också faktiskt vara väldigt intellektuell, påläst, väldigt engagerad i det svenska samhället och politiken, och sedan håller inte alls med om just de här värderingarna som vissa har. Riktar kritik mot myndighetsutövning, riktar kritik mot Säpo, riktar kritik mot Socialdemokraterna. Då kan man också antas vara, inte vara integrerat. Så jag tycker att det första är mindre integrerat, trots att han är alltså arbetsmässigt, jobbmässigt är integrerat. Och det sistnämnda är väl integrerat. Det enda skillnaden är att den sistnämnda håller inte med om med majoritetsbefolkningen kanske, eller en del av majoritetsbefolkningen. Och det borde faktiskt glädja många. Det finns en sån här person som kan flytande svenska, som engagerar sig, som bryr sig om samhället, som ifrågasätter. Men han tycker inte som vi. Han är väl integrerad egentligen, men alla måste inte tycka samma. Vi har ju hur många olika partier som helst i Sverige.
du sa det själv att i din ungdom så var du nationalistiskt sinnad, men då pratar vi om Turkiet då. Kan du förstå de människor som kanske framförallt i och med det som hände åren före 2015 och 2015, och kanske framförallt på små orter som inte hade varit med om det förut, känner en rädsla för att samhället förändras väldigt snabbt och på ett sätt som för dem är oförutsägbart? Att det kommer så många nya människor och de har ingen aning om var de kommer ifrån och vad de vill och så vidare. Kan du förstå den rädslan och oron för vad det ska leda till?
Jag kan förstå det. Jag ser det fortfarande. Jag har sett det i Turkiet också efter flyktingkrisen. Turkiet har tagit emot mer än 5 miljoner, tror jag, uppemot 10 miljoner.
Och Syrien framförallt.
Ja, det var samma åsikter där också. Jag ser fortfarande samma åsikter hos mina vänner också ibland. Jag blir väldigt förvånad faktiskt. Här i Sverige tycker vi att vi behöver leva i harmoni. Vi vill att man ska acceptera oss. Och sen när det kommer till vårt eget land säger vi nej, det blir för många. Det funkar inte. Det här är hyckleri. Sen har jag också svårt att förstå varför man blir oroligt när vi får så många flyktingar från Mellanöstern och samtidigt så glad när vi får flyktingar från Ukraina. Det där också är hyckleri.
Jag har hört många prata om det där. Vad menar du att det är tecken på då?
Ja, det är uppenbart att vi gör skillnad på människor utifrån deras härkomst. Europeisk ursprung accepteras mer och hudfärgen är väldigt avgörande helt enkelt.
Hade du tänkt så när du bodde i Turkiet och var 25 eller 20?
Nej, alltså i Turkiet är det lite annorlunda eftersom syriska flyktingar har muslimsk bakgrund, så har de välkomnats med öppna armar. Mm. Många har hjälpt till och många gör det fortfarande, men det finns ändå en grupp som inte vill det.
Det låter lite likt Ukrainas förhållande till Sverige kanske.
Ja, men jag tror inte att man skulle motsätta sig ukrainska flyktingar i Turkiet heller.
Nej.
Det tror jag inte. Den uppfattningen har jag faktiskt inte. Jag tror, jag har till och med sett artiklar och kommentarer om att Turkiet skulle kunna ta emot flyktingar från Ukraina. Så att jag är stolt över den här synen faktiskt, även om jag är väldigt kritisk mot de som är nationalister.
Mikael Yüksel, partiledare för Nyans. Stort tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack så mycket, det var trevligt samtal.
Har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.